Så underbart. Vilken frihet i Kristus. Och man blir ju väldigt glad och tacksam av att sjunga bara den här sången. Den passar ju perfekt in till den frihet i Kristus som Paulus i Galaterbrevet verkligen försöker försvara. Man kan känna sig svag, det gör ju jag just nu. Men bönen är att Herrens ande ska göra någonting i oss. Jag vill börja med att bara ge lite bakgrund till Galaterbrevet. För Galaterbrevet, eller Galaterna, det var en församling eller flera församlingar som Paulus hade startat. Och de flesta i de församlingarna var hedna kristna. Och de hade tagit emot evangelium, de hade fått uppleva anden och kraften från anden. Men så har det någonting har hänt, och det förstår man när man läser Galaterbrevet. För Paulus är väldigt upprörd. Och det är liksom laddat för honom på ett jättestarkt sätt. Och jag tänker, det här berörde honom djupt in i hans innersta. Att Galaterna var på väg åt håll. Som skulle krossa dem. Liksom. Som skulle, nej snälla Galater, gå inte den vägen, är ju ropet från Paulus. Ibland med starka ord, typ dåraktiga Galater. Vem har förhäxat er? När ni ju har fått Kristus målad för era ögon som korsfäst. Och korset är centrum för Paulus. Och när du idag, Dan, läste där ifrån syndafallet så träffade du ju väldigt rätt i det som Paulus försöker beskriva med Galaterna. Liksom frälsningshistorien. Och att vi har fallit. Och att vi av den anledningen är så sårbara. Och blir så lätt skadade och skadar varandra och trasar sönder saker och ting. Vi har fallit, vi föll för att vi inte lyssnade och trodde att Gud ville oss riktigt väl. Det är detta liksom som Paulus förstår utifrån korset. Han förstår historien utifrån korset. Och troligen så är det judiska lärare som har kommit till församlingarna. Och som vill förklara att man behöver lägga till lite till det evangelium som Paulus hade predikat för dem. Att hedningarna, de som inte var judar, de behöver också omskära sig och ställa sig under lagen. För att de skulle kunna, eftersom de har kommit till tro på Israels Gud, för att de skulle kunna komma in i folket, i Israels folk. Därför måste de omskära sig och ställa sig under lagen. Så säger de. Det räcker inte med tron på Kristus utan också detta tillägg. Och man kan anklaga kanske, men Paulus anklagar inte egentligen judarna som trodde på Jesus, för att det var en rimlig hållning för en jude att tänka på det här sättet. Laglydnad var sättet som Israel tog emot utväljelsens nåd och sen försökte leva i den. Men det var inte lagen som är frälsningen och det. Det är inte frälsningen, lagen. Lagen bara talar om för oss att vi har problem. Den visar för oss att vi har bekymmer och för Israels folk. Och troligen också begränsade eländet lite grann. För att man förstod, men så här kan jag ju inte göra. Så rakt ifrån det Dan läste idag och genom hela historien så försöker Paulus förklara att redan i löftet till Abraham, när han säger att han ska bli välsignad och hans avkomma blir välsignad. Ett löfte till Abraham. Vem är avkomman? Det är ju ett barn. Men vilken är barnet? Det är Jesus Kristus. Och med det försöker han förklara, och det finns ju så mycket att säga om detta. Jag ska inte gå in på det. Men han, Paulus säger det, att löftet kom till Abraham om denna befrielse. Befrielseaktion som Gud hade i sin plan och sitt hjärta redan från början. Han älskar dig och han älskar mig. Och planen fanns där redan vid löftet till Abraham. Och det är 430 år innan lagen ges till Israels folk. Så Paulus säger, lagen kan inte upphäva löftet. Löftet kom innan lagen. Wow! Det är goda nyheter för oss. Löftet kom innan lagen. Det finns två förbund som slåss mot varandra i Galaterbrevet. Det är lagens förbund och det är löftets förbund. Men vi tillhör löftets förbund. Det är härligt. Och Paulus han ropar ut till galaterna att de visst tillhör Guds folk. Hur gör de det? Genom att de har, som ni tre, döpts in i Kristus och tro på att han för oss in i hans folk. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Så nu ska vi läsa texten. Jag är nästan höll på att glömma, Emily. Kan jag inte glömma. Galaterbrevet 5. 1-6 och sen vers 13-15. Men det var bra att ha denna, för det börjar ju till denna frihet. Det var inledningen. Så då läser vi där ifrån Galaterbrevet. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavoket igen. Lyssna, det är ju utropstecken där. Jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer inte Kristus att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er igen, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi däremot i anden väntar i anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp. I Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Och så vers 13. Ni är kallade till frihet, syskon. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Vi har blivit fria, men hur är vi fria? Jag ska försöka ge mig in på det lite grann. Om vi väljer att gå vår egen väg som Adam och Eva gjorde, och som vi ofta gör också, att till exempel genom egna meriter uppfylla olika saker, bland annat lagen eller andra saker som vi tänker, då är vi, jag vill att vi ska lyssna, då är vi förlorade och vilse. Då blir vi slavar under självupptagenhet och våra egna begär, och det trasar sönder oss. Jag tror inte att jag behöver utveckla det mer. Det räcker nog att bara se tillbaka och se i sitt liv eller läsa nyheterna en morgon. Så kan vi kanske se det, att det trasar sönder oss. Om vi väljer att gå vår egen väg och håller fast i det, då trasar det sönder oss. Dåraktiga galater. Man kan känna sig dåraktig ibland. Verkligen. Jag kan känna mig dåraktig, men gode Gud. Och så ropar Paulus genom Galaterbrevet: gå inte vägen att du ska gå din egen väg. Eller att du ska uppfylla något och tro att det är vägen för att förändras eller komma nära Gud. För om vi går den vägen kommer inte Kristus att vara till någon hjälp. Det är ju starka ord. Det är kapitel 5 och vers 2. Gå inte den vägen, inte ens i minsta detalj. Inte i det minsta in på den vägen. För om du går lite in på den vägen, då måste du uppfylla hela lagen. För då har du börjat gå på en helt annan väg än löftets väg. Till och med står det att om man går den vägen så kan man falla ur nåden. Det är väl starkt uttryckt nog. Kära, kära galater, gå inte på den vägen. Kära, kära Fiskebäckskyrkan. Kära, kära Bengt. Gå inte den vägen. Utan var trofast i din tillit och tro på Jesus. Håll dig kvar vid honom. Låt kärleken till honom och det han har gjort bara få växa i ditt liv. Odla det. Kom nära honom. Och det finns ingen synd eller någon skam du och jag kan känna som hindrar oss från att komma till Jesus. För han är inte som oss liksom. Han är inte sårad på det sättet. Han har sårats på korset. Han har tagit, kom, bara kom till honom. För den vägen, den leder till fördärv. Kom så att han får hela och röra dig. Varje dag kanske, ofta. Så du får fyllas av den frihet som Jesus ger dig när han säger: jag förlåter dig min vän, gå och följ mig. Det är så fantastiskt och så ljuvligt. Budskapet i Galaterbrevet är att Gud har en frigivningsaktion, befriat oss till att leva fria från det som binder oss och som binder oss till oss själva och som binder oss till begär genom Jesu liv, död och uppståndelse. Han befriar oss. Så i de här verserna vi har läst så anar man att Paulus, han märker att trohet är det som står på spel. Troheten till Jesus. Och man kan tänka sig att de här hedna kristna upplevde att när de här judekristna kom och sa: nej men om ni gör det här också, då blir ni en del av gemenskapen. De skulle känna sig mer accepterade. De skulle känna sig mer som en del av en gemenskap. För de var varken judar eller hedningar. De var kristna och kände sig säkert lite utanför och pressade till att få passa in. Det är så lätt att vi släpper troheten och blicken på Jesus för att passa in. Men idag hälsar Jesus: nej, min vänner, gör inte det. Lita på mig, jag omsluter er i det som finns, det som ni brottas med. Behåll blicken fäst på Jesus, har vi ju läst om i Hebreerbrevet alldeles nyss. Vad kan man säga om friheten i Kristus då? Ja, man kan säga att den är annorlunda. Den är ju inte som den här världens frihet. Den här världens frihet, eller det som vi tänker oss, många av oss, som jag tror finns i kyrkan också, den är att vi ska vara fria att gå vår egen väg. Var och en ska få gå sin egen väg, det är definitionen. Var och en ska få göra som den själv vill, är definitionen. Ni får komma till mig efter om det är något mer, men där är en definition idag. Det är friheten vi längtar efter och tror att den är vägen till verklig frihet. Men den friheten frestar oss. Den frestar oss till att falla ner i begär. Den drar oss mot det. Den frestar oss att falla in i lögner. Och inte minst självupptagenhet. Den ger oro i själen. Den skapar trasiga relationer. Den gör sår i oss. Ytterst säger Paulus att den gör oss till slavar. Därav frihetsbegreppet. Jesus vill befria oss från det. Att inte vara slavar. Friheten i Kristus är en frihet tillsammans. Med honom och med varandra. Ihop. Inte en och en, utan ihop. Tillsammans. Och den ger oss frid och rättfärdighet. Lugn och ro inom oss. Så friheten i Kristus, den är annorlunda. Och det finns ju en bild som Jesus använde i Matteus 11. Ja, den kanske jag skulle haft på väggen, men om ni har biblar med er så kan ni slå upp. Matteus 11. Och vers 28 till 30. Där står det så här. Det är Jesus som säger: kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Den bilden hjälpte mig att se lite mer vad friheten i Kristus är. Ok las på två oxar, mellan två oxar, när de drog en plog eller en vagn. Jag skulle ha haft en bild egentligen, men jag blev för sen i förberedelserna, jag hann inte. Men den läggs på två oxar. Och ofta så tog man en yngre oxe ihop med en erfaren gammal oxe, en riktig dragare, stark, som skulle ta den tyngsta bördan. Jesus, han inbjuder oss att gå in under hans ok. Att arbeta tillsammans med honom. Inte att slita ut sig eller slita så här efter lagen att jag ska spänna mig eller göra, utan tjäna och lyda honom, Jesus. Så kopplas vi ihop med honom och får leva för honom. Och jag tycker den här bilden är så ljuvlig. Vi gör honom till vår Herre genom att ställa oss. Vi borde ha haft en bild på två oxar med den här oket som håller dem samman. Vi får gå tillsammans med Jesus. Han vill att du och jag ska säga: ja Jesus, nu böjer jag mig. Och jag vill följa dig och jag vill ställa mig jämte dig, Jesus. Och jämte mina trossyskon. Och dra bara med det jag har. Men du liksom är den starke dragaren, den erfarna oxen. Och jag behöver dig. Men vi ställer våra gåvor, våra förmågor, våra pengar, vår tid, våra resurser till hans förfogande och förstår att detta är något av det viktigaste i mitt liv. Att också arbeta tillsammans med Kristus. Då faller saker och ting på rätt plats. Vi behöver ta Jesus på allvar. Inte falla ner i att glida omkring på egna villkor. Utan be, Herre, håll mina ögon öppna, håll min blick uppe. Låt mig få tjäna dig. Ibland orkar vi inte, eller hur? Ibland är vi så trötta så vi har ingen kraft. Då får vi bära varandra. Då får vi vara typ en sån liten minioxe som Jesus. Och gå in till och dra tillsammans. Men att ställa sig med Jesus och arbeta med honom, det vill Jesus. Kapitel 5 fortsätter ju med köttets gärningar och andens frukt. Herren arbetar med oss, vi kan vara trygga med det. Känn att det finns en frihet i det som Jesus vill säga till oss nu. Kom till mig. Min börda är lätt. Men gå in under mitt ok så ska ni se vad anden kan göra i er. Oj, jag är övertygad om att anden vill blåsa på oss. Och blåsa in sitt liv och sin kraft. Vi ska ledas av anden. Och nu är jag på det sista. Jag tänkte så här, hur märker vi att vi är ledda av anden? Ja, men det är när frukten, vi kan gå hem och läsa Galaterbrevet 5 och 22, men det är när frukten, när det beskrivs andens frukt så är det ju i singularis. Vi tänker att det är många olika frukter, de här sakerna som räknas upp, men det är en frukt. Och det är att anden arbetar det i vårt innersta. Anden arbetar med oss så att de här frukterna ska finnas i vårt DNA, okay? I vårt innersta. Det är ingenting som vi liksom presterar fram, utan något som växer fram. Och då ser vi när det växer fram kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. När det växer fram så anar vi vad anden gör i våra liv. Ibland kan vi tänka, hur ska vi ge evangelium vidare? Till varandra, till våra barn och barnbarn, till människor omkring oss. Är det genom orden? Eller att försöka göra oss relevanta? Jag tror att det är genom orden. Men det är också med våra liv och hur vi lever våra liv. Att förklara styrkan i förlåtelsen till exempel. Jag försöker göra det gång på gång. Oj, vilken kraft det finns i förlåtelsen. Men ändå är den så svår. Man försöker förklara med ord. Och så såg jag på det här programmet som jag gissat många av er såg, Saliga sånger. När Peter Hallström berättar om vad det innebär att försonas. Och man märker, det där vill jag ha. Det där vill jag leva i. Såna försonade relationer vill jag få finnas i. Ni fattar kanske ingenting. Jag vet inte. Jag vet knappt om jag fattar ibland. Men friheten i Kristus, den är annorlunda. Svag blir stark och fattig blir rik. Och det är att ställa sig. Jag tror att det är oket för vad det är jag skickar med till oss. Det är att ställa sig för att ploga i den här världen, så att hoppet om Jesus Kristus ska synas. Att ställa sig tillsammans med Jesus. Vilken inbjudan. Han den högste. Att ställa sig in under honom. in under hans ok. Och vilja att se på honom och tänka, jag drar, men jag är inte stark nog, Jesus. Hjälp mig, forma med anden den här frukten i mig. Snälla Herre, hjälp mig, jag vill dra tillsammans med dig. Där någonstans. Och vi är ju församling och vi drar och vi har verksamheter och vi har den här kyrkan. Hur vill Gud göra med dig och din tid och dina resurser och dina pengar? Tala med Herren om det. Jag tror vi ber. Det finns en vers här i Galaterbrevet här som jag inte läste, som är ett citat ifrån Jesaja. Hur ofruktsamma kvinnor får jubla för att de kan få barn som är så mycket mer än den fruktsamma. Herre, låt oss få jubla idag och veckan som kommer över att det finns befrielse hos dig för den som känner sig bunden eller känner att man inte klarar av begär eller lögner eller förlåtelse. Tack för att du vill gå in till oss och ta oss med på resan jämt till dig som kan förvandla oss och som kan vittna om dig och som kan göra att människor tänker, Jesus, vem är du? Jag behöver befrielse.